Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är
för
dålig.
Fan, bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hej och välkomna till en helt ny podcast som heter Gry och Anders med gäster. Där du har mig, jag heter då Gry.
Och då är jag då Anders till med. Hej.
Och så har vi med oss praktikant Malin också.
Hej!
Hej! Och så kan man till vardags höra på Mix Megapol där vi sänder morgonradio faktiskt varje vardag. Men nu knoppar vi av det programmet och gör den här podcasten. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det här är det allra första avsnittet där vi då bjuder in en gäst. Och idag är det ingen mindre än Thomas Brolin.
Per Thomas Brolin, alltså. Den enda svensk som har varit med i världslaget. Dessutom så har han vunnit cupen, UEFA-cupen. Och han är rolig privat också, faktiskt. Det är mycket saker som händer med hans liv. Han har ju liksom, han la av 98, men karriären har ju bara pågått. Fast med andra saker. Han verkar vara en typ av vinnarskalle på något sätt.
Sen har han spelat i Parma, vill jag säga mest.
Ja, ja, absolut. Började sin karriär i Sverige då. Gick från Giffarna Sundsvall till Norrköping. Och sen rakt ut bara så blev han alltså en av de absolut bästa. Och låg av 98, det är ganska länge sedan.
Och har man svårt att hålla isär med VM-hjältarna, så var ju han killen som hoppade upp och gjorde en snurr när han gjorde mål.
Exakt.
Du menar för våra yngre lyssnare?
Mm. Sådana som jag.
Thomas Brolin, inte helt lätt att få till en intervju med, men vi lyckades och så här lät det när vi träffade Thomas Brolin. Vi är jätteglada att du har hittat den här podcasten och hoppas att ni får roligt med den. Varsågoda, då kör vi då.
Gry och Anders med gäster.
Då säger vi välkommen för allra första gången i en podcast till Per Thomas Brolin!
Yeah! Tack så mycket!
Det är första gången för Anders Timell också i en podcast. Mm. Det här blir det är första gången som jag har fått ta två killars oskulder.
Det är inte klokt.
Vilken dröm.
Vilken röta.
På samma gång.
Eller två liksom erfarna, härliga killar. Eller hur?
Mm, det var lite svårflörtad ändå att få hit.
Ja, jag brukar inte vara mest på så mycket såna här grejer. Och, men du lyckas övertyga mig att ni är ett så härligt gäng här, så... Jag får väl skylla på där då.
Att bli intervjuad och så, varför tycker jag att det är bökigt?
Nej, men det är inte så bökigt egentligen. Men alltså podd, jag får väl tacka nej till en, två podcastare i veckan. Och ska jag vara med på det, då hinner jag inte göra det jag ska göra egentligen. Utan min tid är ganska dyrbar. Och podcastvärlden betalar inte så mycket för att man är med. Så det är en ganska enkel ekvation.
Vi har knäckemacka här.
Kanelbulle.
Så nej, men det är för att, har jag sagt det. Jag tackar nej till allting, så blir det inte någon... problem.
Är det någon som bestämmer förutom du? Frågar du din fru?
Inte om de här grejerna. Att vara med på podcast, du bestämmer jag själv. Men andra grejer frågar jag henne, absolut.
Men du, när du säger så här, min tid är dyrbar och du gör så mycket. Jag undrar ju så mycket, vad gör du? Alltså man ser, jag följer dig på Instagram, det gör vi allihopa. Mm. Med stor glädje för övrigt. Mm. Man ser travhästar. Och, men vad, liksom, vad jobbar du med?
Jag är egenföretagare och alla som är egenföretagare vet ju mer tid man lägger ner på sitt företag, desto ofta så går det bättre. Och jag har ju mitt företag som håller på med finare dammsugarmunstycken. Vi håller på att utveckla både produkten och företaget och marknader och allting. Världen ändras hela tiden, så det gäller att hänga med. Och det pysslar jag och min delägare med dagligen.
Det är så roligt, för när man säger att jag berättar för några kompisar att jag ska träffa dig idag. Ja, vi har de där dammsugarmunstycken hemma, de är så himla bra. Och så var någon här på jobbet, vet du, Emma Wiklund var det. Mm. Jag har dem, de är så toppen. Hur kom det så att du började med dem då? För de har ju hängt med jättelänge, va?
Ja, på den gamla goda tiden när man var aktiv så fick man ju många förslag vart man skulle investera pengarna i. Och jag hade ju hjälp med ett filter då, eftersom jag var aktiv så kunde ju inte jag direkt svara på alla frågor. Så jag hade en agent kan man säga som hjälpte mig, som allting gick igenom, och sen kanske 10 förslag per år kom fram till mig, och då ingick det här förslaget är en av de 10, och jag provade på det här munstycket som Göran Edlund, som är min delägare nu då, som är innovatör, kommer här, och jag tyckte det var fantastiskt alltså. Men han behövde ju pengar då för att komma ut på marknaden och ja, bygga bolag.
Så det var ett sätt för att förvalta dina fotbollspengar?
Ja, jag tänkte så här att är den här produkten så här bra som jag får känna och prova, då måste det ju bli en succé. För alla städer i hela världen. Och då har vi börjat med Sverige. Vi finns ju i Sverige och Norden just nu då. Men jag vill försöka utveckla det och hamna utanför Norden också.
Men det var väl så också, under din aktiva tid så tjänar man inte lika riktigt lika mycket pengar som dagens fotbollsspelare, eller hur?
Det beror på vilken klass du höll.
Så du menar att du och Zlatan har ungefär lika mycket pengar?
Nej, jag menar ingenting.
Så du skulle egentligen inte behöva göra något annat än att du spelar lite paddel och myser och går promenader och
man
annat?
Man säger just att han jobbar ju ihjäl sig.
Jo, men måste du det?
Nej, jobba ihjäl sig, det är att överdriva. Jag är väldigt lycklig lott att jag kan fördela min tid som jag själv vill. Och det tycker jag gör ganska bra. Och jag gillar att vara ute och resa. Och jag försöker passa på att resa tillsammans med mitt jobb. Det tycker jag är jättekul och en bra kombination.
För den kontakten, vi som sagt kikar på ditt Instagram. Det känns ju mer som, nu kanske man inte lägger upp bilder från tråkiga mötesrum heller. Men det känns ju väldigt mycket som mysig promenad i skogen eller semester med familjen. Eller...
Ja, men det är just det du säger. Jag kanske inte lägger upp där jag sitter med munstycket då och tittar, okej, hur ska vi ändra den här? Det lägger inte jag direkt upp, utan...
Men det känns som att du är väldigt grounded ändå med natur och annat. Du är oftast ute och går med det. Eller, du känns som att du också, vad jag tycker är att i vanliga fall man träffar dig, du är ganska sluten Thomas och släpper inte så många in på livet. Men med Instagram, där känns det som att du öppnar famnen. Där får man verkligen se en underbar Thomas Blind, den du, jag tror du förmodligen är.
Ja, men det är ju på mina villkor. Mm. Alltså jag släpper ju bilder som jag vill då, och det verkar vara uppskattat. Och det är ju bara saken roligare att man får många som följer in och tycker att det är kul.
Du la upp en bild på när du badar i snön.
Ja, bada heter det så. Bada
snöbada heter det.
Ja, kanske gör.
Rullar sig i snön.
Ja, exakt.
Naken.
Ja.
Fantastisk.
Ja. Skulle vara lite mer snö. Det var mer snö när jag gick in i bastun. Och sen hade det tinat bort.
Men hur var det då?
Jag fick dra ihop lite grann. Så det...
För då hade du liksom ändå ett Instagram-konto där folk följde och tittade på dig. Var det så att du så här, satt i bastun och sa, kan någon fota nu när jag går ut och badar i snön så jag kan lägga ut det på Instagram? Eller var det...
Nej, det var jag och frugan som bastade. Så vad fan, det är ju lite snö ute. Ja, men vi lägger, jag knäpper kort och frugan, ja då gör vi det.
Men jag tror att det är det bygger på att alla tycker om din Instagram. Att det är så ärligt, att det känns inte som att det är någon styling bakom. Utan
nej,
det är nu
direkt,
liksom eller... Thomas Brolin just ja. Där och då.
Ja,
lite grann,
jag sitter inte och funderar liksom riktigt vilka bilder jag ska lägga ut.
Du, jag tänker på det här med din företagsamhet. Du känns som en entreprenör, alltså en företagarkille. Vissa har ju det i sig. Jag vet inte om man blir av naturen eller om det är någonting som man skapas fram till. Har du det i familjen? Har ni det? Har du det hemifrån? Vad är dina föräldrar?
De är egenföretagare. Farsan är glasmästare och brorsan har ju hoppat på där. Och så de driver ju företaget ihop då. Så det kanske ligger lite grann. Men jag tror mer att jag är väldigt nyfiken. Och då jag slutade spela fotboll så är inte jag den typen att sitta still och inte göra någonting. Jag behöver göra någonting för att må bra. Och det är väl där många idrottsaktiva som lägger av inte är förberedda på som det. Ja, de vet helt enkelt inte vad de ska göra. Men jag är för nyfiken och inte vet vad. Jag hade en ganska bra plan. Jag la av vad jag skulle göra för någonting. Och det är väl därför jag aldrig har varit sugen på att återuppta fotbollen heller riktigt. För jag har alltid haft någonting annat att göra som jag har brunnit för och brinner för helt enkelt.
Det känns som att du aldrig skulle kunna göra någon comeback i den månaden att, bara för att, liksom för pengarna. Utan du ville vidare, du vill framåt hela tiden.
Ja, det, alltså jag la av då jag var 28 år. Jag hade ju kunnat fortsätta många år till om jag velat. Men jag kände ju att jag brann inte för att åka och träna 5-6 gånger i veckan som man behöver göra för att ligga på en nivå som jag ville göra. Och då kände jag att nej, men nu har jag gjort det här och vill söka nya marknader och bli bäst inom någonting annat. Och,
men tvekade du på att flytta från Sverige eller det känns som att du gillar Sverige väldigt mycket?
Nej, jag flyttade ju hem till Sverige då jag slutade.
Så ja, jag menar det. Var det du tänkte? Att bo nere i Italien var inte att tänka på?
Nej, absolut inte. För då hade jag ju varit borta från familj och vänner i typ 10 år nästan. Och då kändes det skönt att få den här sociala biten som man ändå har då man är hemma i Sverige och kompisar och familj runt omkring.
Har du, när du trasslade med Leeds så du inte ville tillbaka till Leeds. Har du hittat på någon gång någon dålig ursäkt för att inte åka och träna?
Nej, inte vad jag vet eller.
Inte vad
en liten grej bara. Någon pytteliten grej.
Nej.
Inget som vi talar om.
Nej.
För det var någon story om att du hade fått en fågel på vindrutan på bilen och det undrar man ju fortfarande, var det verkligen så?
Ja, så var det.
en liten sparv.
Mm. En stor sparv.
Slaghög. Ja, kondor över vindrutan. Men du Thomas, är det nyfikenheten vi har att tacka för till exempel Friends in Need?
Absolut.
Det var bara att du kände att så här, artist eller liksom en låt ska jag spela in. Det blir kul.
Nej, tror jag man har drömt om att bli sån här rockstjärna och fotbollsstjärna. när man var yngre dagar. Och fotbollsstjärnan, det hade jag klarat av. Så då var det rockstjärnestatus som man ville åt. Och det var väl inte riktigt så. Vi då var nyfikenhet att göra en låt. Och eftersom vi umgicks det här gänget ganska tajta på den tiden, så var det ganska enkelt. För Alban hade en egen musikstudio och... Mattias var ju sugen på att skriva en låt, så den låten fixade Alban och Mattias, och Björn och jag var med och doa lite i bakgrunden.
Du pratar väl alltså Björn Borg och ingen annan. Men ni fick ju mycket skit för också på något konstigt sätt.
Ja, det fick vi ju. Mm. Men vi var väl ganska hårdhudade, eller är ganska hårdhudade. Vi visste att det kunde bli vad som helst. Vi gjorde ju inte för några andra. Grejen var ju att många trodde ju, nu ska de här ut och turnera ute i världen. Men
det var ju hade inte, du inte velat det då?
Nej, det var inte det som var grejen.
Det var inte snoddas ni ville bli. Nej. Men ni håller väl ihop ganska bra fortfarande, ja. Just ni som gjorde den här. Ni träffas väl ganska frekvent, va?
Ja, absolut. Men det var inte det som var grejen. Och det var många som missförstod det. Och sen, ja, det var en rolig grej helt enkelt. Och... Nu är Alban ute och kör sina låtar, och då han är i Sverige så är det en låt alla vill höra, säger han. Och det är inte singen Halleluja, om man säger så. Så den här låten verkar ha blivit kult på äldre dagar. Och, ja, det var en rolig grej för oss då, och det är det fortfarande. Ja,
jag såg honom framför den på Patrik Ekvalls 50-årsfest. Så att det var den som alla jublade mest åt. Till och med Olof Lund.
Du känns som en sån väldigt familje... kille, att du är det nu i alla fall. Jag vet inte hur det var innan, men vad betyder familjen för dig?
För mig har den betytt i yngre dagar då man blev skjutsad till höger, vänster och på alla träningar, inte bara fotboll, fram till 15 års ålder då man började gymnasiet, så höll jag ju på med all konstiga sporter. Och,
vilka då?
Nej, inte konstiga, men många sporter. Det är allting. Längdåkning, ut från nerför, pingis, tennis, handboll, hockey...
Och var det inte för pappa Per så hade det inte gått?
Nej, utan vi bor ju inte riktigt. Vi bodde ju lite off sådär. Så självklart så måste man ha hjälp med skjuts. Ah. Och de har alltid ställt upp. Och det betyder ju jättemycket. Så vi är väldigt tajta liksom, i familjen som man uppväxt med. Och stöttat varandra till höger och vänster. Så det har varit väldigt skönt. Och det är fortfarande skönt.
Jag tänker så, Malin, din familj, ni är ju som en sekt nästan. Deras familj, de har ju så här, du får berätta, ni har de här La Familia-helgerna.
Ja, men det är mammas sida liksom. Då har vi ju valt att, det blir ju lätt att man tycker att det är så här släktträffklingar som så här, torra kakor och rätt trist, man har inget att säga varandra. Och då har vi istället att vi gör lite så här äventyr tillsammans, man planerar, till släkten är uppdelade i olika lag eller grupper, och så får man planera och så blir det ett äventyr, man får lite ledtrådar om packlista och så åker man iväg på något som man inte vet vad det är. Vi har åkt flotte på Dalälven och vi har gjort så här, Fångarna på kastellet ute i skärgården här i Stockholm och skidor och så massa olika saker som gör att man bygger lite så här minnen och lite upplevelser tillsammans. Och då blir det ju också roligare att fira en födelsedag eller gå på en brunch eller så. För man lär ju känna varandra som kompisar också, inte bara som faster. Och
var hela familjen Brolin inblandad i Finflock upp, eller var det mest du?
Nej, absolut inte. Det var hela min familj och hela byn. Det var ju en stor grej. Jag har räknat ut någon gång att vi var 120 pers som bor i Finflo med barn och vuxna, och alla hjälpte till. Det var ju den största händelsen. Liksom.
Vad ingick det i Finflock upp? Vad hände?
Det var ju en mini-fotbollsturnering på våran fotbollsplan där jag var liten. Där jag och min bror spelade dag ut och dag in. Och då vi var 10, 12, 13, 14, 15 års ålder sa vi att någon gång ska vi göra någon turnering här och mötas med olika lag. Och sen då jag blev proffs och började träffa lite konstiga och roliga människor i sportvärlden och offentliga personer helt enkelt, och frågade om de ville komma upp och göra ett lag och möta mina kompisar som jag hade mött i Forsa, Hög, Strand, bylagen. Så hängde de på. Så det var ett kändislag där uppe, och så var vi fyra lag från min ungdomstid. Så vi var sex man.
Så det var några från Parmas lag som dök upp där också alltså ibland?
Nej, Parmas lag har inte varit det. Det har inte varit så många
utlänningar. Vem mest kända du haft då?
Jag.
Förstås.
Nej, men Björn har ju varit där, och Stenmark har ju varit där. Mm. Sundin, Gio har varit där.
Mm. Vi har gemensamma kompisar som frågade lite om dig inför att du skulle komma hit. Och han sa att Thomas är den mest generösa och givmilda människan man kan tänka sig. Och omtänksamma. Jag vet också att du har årligen så här julfest hemma där du är jultomte. Eller ni har kräftskivan. Alltså du känns som en kilo. Också, det går lite hand i hand med att ha ett restaurang också.
Fotbollsgalan, så är det ju som att komma hem till dig.
Men nu har han en jäkla innebandyturnering också, va? Nej, du har ju din golftävling också. Thomas Berlin Scramble. Mm. Så arrangerar och styr upp och vill ta hand om folk och se till att de har det kul. Det var ju drivkraften där.
Ja, drivkraften är väl att börja med att jag är ganska social. Jag gillar att umgås med människor och nyfiken på människor. Precis som jag är nyfiken på allt annat så är jag väl nyfiken på att träffa nya människor och se hur det funkar. Och jag gillar att planera olika events till höger och vänster.
Är du kontrollperson? Är det därför det är så?
Nej, jag tror inte. Jag hoppas inte det. Jag tror faktiskt inte det.
Jag tror inte det är något negativt, men att du vill
kontroll,
veta...
Självklart så vill man, då man planerar en fest så har jag ju koll på det mesta. Mm. Men sen måste man ju kunna delegera också så inte jag gör maten och jag serverar drycken och jag ska hälsa alla välkomna och göra allting. Det går ju inte. Men att se till att det blir ett bra event med olika trevliga människor och bra innehåll, det brukar jag vara ansvarig för. Och sen har jag ju människor som hjälper mig att fixa till det beroende på vilket event det är. Men jag har ju ägt krog i 10 år och där lärde mig jag jättemycket hur man hanterade olika saker till höger och vänster.
Vilken är din nästa stora så här, fest som du tänker att du ska ha?
Det är Elitloppshelgen. Elitloppsfesten lördag och söndag. I slutet av maj.
Och det är hårt i mål.
Ja, det är tajt.
Det är stort, va?
Nej, men det är ju en grej man har byggt upp. Det tror jag är 15 år jag har det. Och grejen att det är många utlänningar som kommer hit som jag har lärt känna. Och det är ju inte lätt att komma in på ett ställe utan då man ens bor utanför. Man måste ha känningar och därför så har man lärt känna dem här. Så de är ju skitnöjda att jag har den här festen, att man har vet att de kommer in och sådär. Så det
och det har inte bara, skön, ja. Jag tycker det är så härligt.
Ja, men det är inte just som du säger, ja. Det är inte bara för att det är trav och hästar utan det är ett sätt att umgås och så har man ett gemensamt intresse då förstås. Vad är det mest du har vunnit? På trav?
Är det sexsiffrigt man brukar säga?
Har du gjort det i alla fall?
Över en miljon?
Nej, det är 7.
Du sitter ändå och räknar
nollorna bara. Det är 7. Ja, men 7 då. Okej, då.
Har du gjort det? Var det en miljon?
Ja, någon gång länge sedan.
Hur mycket pengar?
Gud vad du ljuger. Har du vunnit 1 miljon eller var det kanske 9 miljoner?
Det var 7-siffrigt.
Precis. Då kan det ju likväl vara 9. Hade ni en hemliga fyran i ert lag när ni spelade VM 94?
Absolut.
Vilka var med i den?
Det var jag, Claes Ingesson, Anders Limpar och Lasse Eriksson.
Och vad gjorde ni då? Vad var det som var hemligt? Eller vad var er grej, ni fyra?
Ja, grejen var ju att vi gick ju ganska långt i VM i USA. Och jag tror vi var borta 6 veckor i slutändan. Och för att vara borta 6 veckor och kunna prestera bra så kom vi fyra på att man har ju mycket ledig tid. Och vi matchade varandra jättebra. Vi var nyfikna som vi kom tillbaka.
Jag tror du ska göra nyskilda.
Ja, det blev väl efteråt kanske. Men vi hade ju ledig tid. Och istället för att kanske många satt på hotellet och läste en bok. Eller spelade Playstation eller vad det nu hette. Det var inte vi så intresserade. Vi ville ut och kolla vad som hände i den staden. Och det gjorde vi. Och det var inte så många andra som ville hänga på.
Så ni hyrde bil och drog iväg och så? Eller?
Ja, och helikopter gjorde vi också i San Diego.
Men det kanske inte jag har tänkt på. Eller? Att man ligger ute så där länge ett lag och ska och komma så långt som ni gjorde. Det kanske var tack vare det att ja, men ni mådde bra.
Ja, men vi fyra mådde bra av det. Sen så var det andra som mådde bra av att vara på hotellet och spela spel på tv. Men vi var inte den. Man måste ju få energi från någonstans när man är ute så där för att man själv ska kunna prestera.
Ja.
Och det var vårt sätt att boosta upp energin så man kunde träna och spela matcher på en hög nivå. Då hittar vi på olika upptåg.
Vad säger lagkaptenen när ni säger så här? Jo, förresten, vi har hyrt en helikopter. Vi tänkte dra till San Diego.
Jag tror inte vi sa det före. Men vi var ju i San Diego alltså på tränings, ja, alltså på uppladdningen före. Nej, men vi åkte ju till den här Tom Cruise-inspelningsplatsen.
Mission Impossible? Top Gun,
precis.
Ja, det här är länge sedan. Gammelöverna.
Ja, Top Gun.
Det här är 94.
Ja. Det är för länge sedan.
Precis. Nej, men dit åkte vi och satte den baren och blev informerade hur vi skulle åka i den här helikoptern. Så vi
åkte. Hade ni en ride into the danger zone på?
Absolut. Det var ju en ride som hade hyrt. Liksom, så det var ju inspirerat från det.
Berlin också. Take my breath away. Ni kompletterade den ganska bra där, men det var ju bara du och Ingesson som fick vara med i laget. Och det är väl jäkligt viktigt att man har stött spelare med också. Även Lars Eriksson var ju reservmålvakt och Limpar fick inte många minuter.
Nej, det fick jag ju inte. Det var ironiska eller roliga, det var väl typ att jag tog hans plats. Alltså, jag fick ju ner på en yttermittfältsplats som egentligen är hans plats. Men det funkade så i det laget att... Man gjorde sitt bästa och sen så tog förbundskaptenen ut och sen accepterade man det och då stöttade man det övriga gänget. Och det är väl det som är, eller var vår styrka i 94-gänget, att det gick så pass bra och så långt i den turneringen. Att
det var lite medbestämmande menar du?
Ja, men...
Kan du tycka att Zlatan får bestämma för mycket nu i landslaget?
Ingen aning, för jag vet inte hur det funkar där. Jag är inte med i den här gruppen, nej, varken som hänger med som massmedial eller journalistiskt, eller jag är inte med i truppen på hotellet. Liksom. Så det, jag är ju en Nisse Karlsson utifrån i den situationen. Mm. Så, men din kompis vet ju lite mer om det, tror jag.
Olof Lund, ja. Han har bättre koll. De är inte bäst
i
sig.
I samband med VM 94 som vi pratade om så fick vi också den här.
Ja, den kom de att spela på Finfly Cup faktiskt. Om det var 94 eller 95.
Spirella Girls som gjorde Jolene, fast Brolin.
Det är väl också den enda svensk som har varit uttaget i världslaget, va?
Jag tror det, så i modern tid, 58. Var det väl några stycken, skulle jag tro. Men jag vet inte, det funkar inte på samma sätt då, tror jag.
Men det var ju unikt på det sättet, tycker jag, som fotbollsspelare, att du gjorde ju mål. Det ser man redan som liten, så vräkte du ju in mål. Alltså jag kommer ihåg när du hade någon debutmatch för Norrköping mot Göteborg någon gång. Gjorde du inte 3 eller 4 mål, en 6-1 match?
Ja, det var 90.
Ja, helt sjukt.
Du kommer ihåg.
Men det var inte, du var liten. Det fanns värre saker, det var 10-12 år.
Ja, då vräkte du in mål. Då gjorde du ännu mer mål.
Ja. Men det här är jag nyfiken på.
Ja, det, och jag menar att du alltid haft det, men du var ju kunnat göra mål, men du var också, varför du fick vara med i världslaget, det var ju för att du dominerade mittfältet i det här VM-turneringen 94. Du var ju både framspelare och avslutare.
Ja, det blev en liten ny roll för mig där, och jag har ju alltid gillat att spela fram. Jag tycker själv att jag har ganska bra spelförståelse och lite split vision, som man brukar säga, och det var väl inte så många som hade det på den tiden. Nu finns det lite mer spelare som har det, men jag det kändes som att jag såg vissa luckor och vissa situationer i förväg och kunde utnyttja det.
Men det var dåtidens, skulle jag säga, Iniesta lite grann, om du förstår vad jag menar. Med tanke, du hade alltid en tanke.
Ja, men det var en fin och bra jämförelse faktiskt, måste säga.
Tack.
Men för jag pratar med folk också som spelar med det, som säger att men Thomas, han ser alltid bollen dit den ska innan den är där. Oavsett om det är paddel eller tennis eller vad det nu kan vara, att det måste ha varit samma sak i fotbollen. Men att jag också hört att du var en sån som när du var liten, när träningen var slut, alla gick hem, så stod du kvar. Tills bollen ligger där den ska vara. Att du så här, ger inte upp. Att du är en envis jävel också.
Ja, men det är klart. Annars funkar det inte att komma så långt som jag och alla andra stora idrottsmän gör. Man måste träna. Och i yngre dagar så tränar man ju mycket. Och det är många som inte pallar det trycket att träna mycket. Och då kommer man inte så långt som man gör. Och sen är det en annan sak. Man måste vara mentalt redo också. Det gäller inte bara att vara duktig på den sport man måste ha hjärnan också och stå pall för många saker, dels för träningen och sen andra yttre omständigheter.
Men vem tog du hjälp av då? Var det mamma och pappa eller hade någon kompisar du gick och pratade? Man går väl inte bara prata med sig själv, tänker jag.
Jo.
Gjorde du det?
Jag gjorde typ det. Men förmodligen ligger det ju i någon gener som man inte har koll på, utan min mor och far är ju väldigt trygga i sig själva, om man ju nu förstått det efter. Och då man var typ 12, 13, 14 år, så gick man inte att fundera de sakerna, utan då pratade jag mest med mig själv faktiskt.
Var du en envis jäkel också?
Ja.
Vad är det mest envisa du har varit?
Vilka konstiga frågor. Gör man så i en podcast att ställa konstiga
frågor? Ja, det är nya. Jo, men det måste ha varit någon ungdomsgrej du gjorde att du vägrade någonting.
Nej, men envis, jag tränade kanske 3-4 gånger på en dag. Började med, jag gick i fotbollsgymnasiet, då tränade ju man med skolklassen eller med fotbollsgrabbarna mellan 8 och 10. Och sen var det väl kanske en gympatimme också på skolan. Sen så var det träning med ett lag som man tränade med 1,5-2 timmar. Och sen klockan mellan 8 och 10 på kvällen, där vi bodde på ett elevhem då första året i gymnasiet, så hade vi en idrottshall som vi hade nyckeln till, som vi kunde vara på kvällarna. Då gick man dit och spelade fotbollstennis i 2 timmar. Alltså, det är ju 5, 6, 7 timmar om dagen man körde.
Det var fotbollstennis?
Förklara för Malin, fotbollstennis för oss andra också kanske.
Har man nät då?
Ja, då har man nät, absolut.
Ni får inte studsa, va?
Jo då, det är olika regler, men man servar och så en studs. Då man...
Men med fötterna bara?
Nej, huvud, inga armar. Nej.
Men det var väl lite också så med för att man möttes ute på gården eller annat. Det var inte så mycket att man var på med någon mobil eller annat.
Nej, men så var det ju alltså i skoltid. Då var man varje rast, drog man ut på, det fanns ju alltid en fotbollsplan. Mm. Och fanns det inte, då gjorde man en fotbollsplan. Så
var du ladies man också i den 16, du vet, den här tonårsåldern? Var det brudar viktigt?
Nej.
Det kan inte varit så många att välja på där uppe.
Jo, det fanns det själv. Men jag hade ju ett fokus på fotbollen. Och då blir det ju många andra saker som blir åsidosatta. Och bland annat var ju en sak, alltså det med brudar och disco, skoldisco och grejer.
När upptäckte du det då?
4-5-6 år sedan.
Men kompensera sig med att köpa ett eget disco.
Ja, precis. Och säkerställa. Exakt så är det. Men det här med alkohol och sånt. För det var, var det inte ganska stort grupptryck på sånt?
Det var det kanske, men det fattar ju inte jag heller. Nej. Utan det var ju typ i slutet av gymnasiet man smakade lite utav kompisar. Mm. Annars var det väldigt lugnt. Och, ja, det funkar. Vi tränar ju varje morgon. Jag var inte så intresserad av det där. Och ja, det var väl tur det.
Men det tänker jag också på när det gäller droger och så. För tänker du har ju varit, eller jag vet inte om du är kommit, men har varit kompis i alla fall med Patrik Sjöberg och Nylander och människor som har läst om i tidningarna att de har blivit tagna med droger eller att de har hållit på med det. Men med dig, där har det aldrig varit något sånt snack om dig någonsin.
Nej, det hoppas jag verkligen, för det är någonting jag har tagit avstånd från väldigt tidigt.
Så ja. Det... Och det är inget sånt grupptryck heller på den biten.
Nej, men det menar jag. Vi pratade till. Man måste ha en hjärna som... Det gäller inte bara att vara bra i sin sport. Man måste kunna ta viktiga, bra beslut. Och det har du med grupptrycket att göra. Jag har alltid gått min egen väg.
Ja.
Och sen är ju min egen väg att säga nej till sådana saker. Det är ju inte så eget och det ska man ju göra. Men det finns ju många andra saker att man kanske... Ja, jag sprang upp och ner för en slalombacke hemma i Finflod. Det är ju nog inte så många som har gjort, men det gjorde jag på min fritid. Liksom, sådär... Ja. Inspirerad av Stenmark faktiskt, som jag såg ett inslag på, tror jag. Mm. Så det är mycket, och...
Han gick ju på lina också, kommer du ihåg det?
Ja, det sket jag. Det hoppade jag över. Men jag sprang i vi hade ett grustag hemma där i närheten och där bodde Finfro, där var jag och sprang också. Det kanske inte är så många 14, 15, 16-åringar som kommer på det.
Nej.
Jag hade lite egna idéer sådär.
Tror att folk så här, i idoltiden, när man tror att det räcker med att bara komma och sjunga bra en gång för en jury och sen ska man bli fullfjädrad popstjärna, som tror att det känns som att det kommer en generation nu som tror att man inte måste jobba för sina framgångar så mycket. Tänk på den här filmen Whiplash och lite så. Tror att det färgar av sig på sporten också, att man tittar på, men Zlatan ser cool ut, jag kan se ut som honom och så kan jag också bli lika bra som honom. Eller är det bara att de som håller på med det fattar hur mycket jobb det behövs?
Nej, jag tror inte det är många som fattar, och det ser vi även på journalistiken, och ni ingår väl där, alltså, att man kollar inte vad som hänt innan, utan om en kille gör 3 mål i Allsvenskan eller 2, oj, nu är han bra. Men man får aldrig, vad har du gjort för att komma hit? Utan det är mer intressant att kolla vem som är mamma och pappa, vilka som är kusiner och vilka som sitter på läktaren och den biten. Jag har aldrig fattat det där riktigt, utan det är ingen som orkar gjort en riktig journalistik och bara kolla, var fan kommer härifrån? Vad gjorde han i sin hemstad och hur mycket tid la han ner? Vad hade han för typ av tränare? Alltså det är mycket sådana grejer som jag... Jag tycker saker ska komma fram, men det gör aldrig det, för det är ingen som, det tycker jag verkar, journalistiken inte tycker är något intressant, men det är jävligt intressant tycker jag.
Här ser du en grävande journalist. Bra.
Nej, men det är kul att du säger, för jag såg det här Parneviks när Anton Hysén var med, och då pratade han just om det, för både han och Glenn var med. Och då pratade de om det, hur ofta det är folk säger, ja, men du är ju Glenns son. Det är ju så här, han är inte bra på att spela fotboll för att hans pappa är bra. Det är ju inget som liksom är ärftligt. Han har ju fått träna till sig sin liksom, karriär, och Tobias lika
så. Absolut, ja, men så är det ju. Det är det som är grejen. Det finns liksom inga genvägar om man ska upp till en viss nivå. Utan det är svett, tårar och hårt jobb. Så är det bara.
Men du är fortfarande väldigt stolt. Din krog heter ju Undice, eller hur?
Ja, den heter så. Ja.
Och vilket nummer hade du i Parma?
11 och i landslaget.
Och det är 11. Och du kan ibland också, jag har sett det.
Och om det inte betyder 11 kanske jag ska säga.
Det betyder 11. Du har också gått på stan med barnvagn, jag har sett det. Går du runt med matchtröja nummer 11?
Nej, inte matchtröja.
Nej, men det var en tröja med nummer 11
på. Ja, men precis.
Och det, jag tycker att du är det.
Det måste liksom matchtröja. Och så har
du bara, gammal gubbar, fotbollstoppar.
Känner ni igen
mig
nu då?
Benskyddet. Thomas, du har ju aldrig bett om ursäkt för någonting. Och du är väldigt rak i din kommunikation. Jag råkade klanta mig en gång på min restaurang Rish.
Berätta.
Jag klantade mig. Jag sa något dumt till Thomas. Det var något angående droger. Bara så här som jag ibland kan få ur mig om vem som helst egentligen. Det hade inte med Thomas att göra. Och Thomas tog mig åt sidan på en gång och säger till mig bara, vad sa du?
Nämner du här att jag håller på med droger en gång till i min närhet, så då... Då får du hälsa hem.
Och det var på riktigt. Och då, där fick jag mig verkligen.
Men det är så enkelt. Liksom, du tänkte ju inte på det. Men alltså, om det är någon fel människa som hör det, då tror de att det är sant. Och jag vill inte hamna i den situationen. För jag håller mig jävligt långt ifrån det där.
Men du är inte rädd för att säga till. Du säger till direkt.
Ja.
Ja, det gjorde det var ju jag darrar till nu redan. Fortfarande. Nej, men det är ju ganska enkelt då. Ibland är det enkelt då för en person som jag bara vräka ut något så här lite på skoj för att göra sig rolig. Men det där sprider sig ju lite grann kan du göra. Och där satt ju Thomas direkt ner foten bara, nej, vet du vad? Jag tolererar faktiskt inte sånt där.
Och lyssnade du på det då?
Ja, det gjorde jag tror jag. Absolut. Jag har alltid haft respekt.
Har du aldrig mer ropat dumma grejer efter
det? Nej, det har jag nog inte gjort.
Nej, han var dumma
men
alltså
dumma, men det var överdumt om man säger så.
Ja, det var överdumt. Men vad är det mer för överdum? Har du åkt ut för mer grejer? Alltså,
nej,
när folk...
det är bara du som gör det. Ja, så bara jag
men Thomas, går det där i linje i din personlighet att så fort någon kränker eller säger något till dig som du inte, att du direkt säger till?
Ja, om man har möjlighet, som ofta så kan man ju inte det. Alltså på den tiden man var aktiv så var det mycket konstiga grejer och då läste man ju saker som enligt dem man hade sagt och det hade man ju inte gjort och då blir det lite svårt att stoppa där för man får ju ingen chans då. Det är inte som idag, man kan bara sätta sig och blogga eller twittra ut någonting, den där artikeln stämmer inte.
Alltså. På så sätt är ju sociala medier toppen för
absolut.
Någon som dig då.
Så är det ju. Ja, det var intressant då, om jag hade sån grej då jag var aktiv. Jag
vet inte hur hade Twitter 94.
Men hade du någon journalist, sportjournalist som du litade på, som du visste att den här killen kan jag prata med faktiskt?
Ja, hade någon.
Vem var det?
Svante Stoxelius var en. Han jobbar ju på Expressen i början av 90-talet.
Ja, just det. Han är han alltså man om hela revisionslagen numera. Ja.
Thomas Pettersson var en. Ja. Han jobbar också på Expressen.
Är det Pettersson? Twitter 94.
Ja, Pettersson. Är det Pettersson? Ni umgås ju fortfarande.
Ja, men vi blev ju så att vi hittade kontakten igen här då. Han gjorde ju filmen här om 94-gänget för 2 år sedan på 20-årsjubileumsåret om man säger så.
Om du hade haft Twitter 94, vem hade fått smaka?
Nej, det vet jag inte.
Men det är väl så att om man är din svarta bok, då är man
nej,
där.
Nej, men det är ingen som är min svarta bok, utan jag är ganska rak och då sen släpper jag det. Men alltså,
släpper du eller är du långsint?
Nej, men det har vi släppt det med Anders. Det är väl ett bra exempel på det. Jag fick säga det, så då förklarar jag. Då var det okej, liksom. Sen behöver inte alla ha samma åsikt som mig, men om man har haft chans att ha sagt så här tycker jag. Och tycker inte han det, då är det ju så. Men så är ju livet och så är världen. Jag säger vad jag tycker.
Är din fru likadan?
Ja, det tycker jag. Hon är ärlig och rakt fram. Hon säger vad hon tycker och tänker. Därför bland annat att vi passar så bra ihop. Absolut.
Ni är gifta va?
Ja.
Kan du inte berätta, hur träffades ni?
Ja, det är en jävla lång story. Vi har lärt känna...
Om den är bra så är det okej.
Ja. vi kommer fram att vi känner varandra 20-22 år. Ja, även mer. 26 år. Typ då jag var 20. Hon är från Sundsvall och jag gick i skolan i Sundsvall. Och hon flyttade till Hudik och gick i gymnasiet där. Och lärde känna min familj innan jag lärde känna henne. Hon är travtjej. Och sen så gick hon och gifte sig med en kompis till mig inom travvärlden. Och sen har vi umgått i alla år.
Ja, hon var gift med en kompis till dig?
Ja, eller jag lärde ju känna dem som par.
Ja.
Men det sa inte klick då? Utan
nej,
bara,
nej. Och sen så skilde de sig. Men vi har ju varit kompis under alla år. Sen då de skilde sig så, ja då pratades ju vi vid som vanligt. Men sen blev det ju lite andra frågor. Då. Man kunde ställa andra frågor och då blev det bara...
Kan du komma hjälpa mig med grejer på högskolan?
Ja, men då blev det, oj, vi tycker samma saker inom många grejer liksom. Mm. Så.
Tillbaka på fotbollen där bara. Vem är den mest geniala fotbollsspelare du mött eller spelat med?
Ja, mött måste väl ändå vara Maradona på något vis.
Har du mött honom alltså? Du har spelat mot honom?
Ja, jag spelade med honom också. Och vi startade en... Ja, det här är inte många som har koll på, tror jag.
Berätta.
Inte ens Anders, jag är i chock. Vi startade, att jag inte har koll, det är inte konstigt.
Faktiskt en fackförening för fotbollsspelare.
Va?
Jopp.
Berätta.
Det var Eric Cantona och Maradona som var ledare.
Vilka killar.
Ja, precis. Så stabila killar. Och sen så bjöd de in några stycken. Och jag var en av 10. Så vi hade möte i Paris. Och vi startade den här... fackföreningen.
Var det för att du skulle få tillgång till pensioner då? Eller
nej, men att rättigheter för spelare. Så att de hade lite mera muskler. De skulle gentemot klubbar. Och att det skulle bli lite jämvikt. Mm. Så idén var jättebra. Så vi hade såna här matcher för att dra in pengar till föreningen. Och så att den skulle leva vidare. I Barcelona. Och där var Maradona och jag och många mer med. Så ja, jag var med och startade den i Paris om det var 96.
Vad hette föreningen?
FIPRO eller något sånt där.
Ah, okay.
Och då spelade du med Maradona, men det var ju slutet på hans karriär.
Ja,
det kanske
han hade nog slutat.
Ja.
Men hur gick det för er fackförening?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte den lever vidare. Vi höll på där i alla fall 2-3 år och man blev några kronor fattigare. För vi 10 som startade, vi la in en sudd med pengar för att det skulle komma igång då.
Ja.
Och de pengarna har jag inte fått tillbaks.
Hur mycket var det?
Ja, det var 6-siffrigt.
Det fulaste spelaren, det ruffigaste rummet.
Ja, alltså det var ju säkert någon i Lecce typ, men det har inte namn, men den kändaste eller profilen kanske är Jürgen Kohler.
Ja, det var så.
Han var tuff. Uh-huh. En tysk mittback som spelar Juventus.
Men jag tänker på när du säger att du startar fackförening med Cantona och Maradona och du helikopterturer till Top Gun, Farmer och allt vad det är. När under hela ditt liv har du varit i en situation där du bara, nej, nu nyper jag mig i armen. Händer det här verkligen? Du måste ha varit med om så fruktansvärt mycket saker.
Nej, ja, jag vet, för jag är inte lagd åt det håller riktigt så här.
Men när ni vann bronset då?
Ja, men då... Jag nöp mig inte med armen. För jag tänkte så här, det kommer jag aldrig mer få uppleva. Så bara njut, sa jag till mig själv. Och det gjorde jag. Mm. Och det är jag glad att jag gjorde. Men jag vet inte om alla tänker riktigt så. Jag har lite annat tänkt där. Mm. Tror jag.
Är du så pass fotbollsnörd så att du döper barnen till fotbollsnamn?
Nej, jag är ingen fotbollsnörd.
Du är inte alls?
Men det är du väl?
Nej.
Nähä.
Vad håller tittar du på?
Jag tittar
knappt på fotboll nu för tiden. Jag tyckte om att spela fotboll. Uh-huh. Och träna.
Men du håller väl på Giffarna?
GIF Sundsvall håller jag på, IFK Norrköping. Det är de två lagen jag spelade i Allsvenskan.
Mm. En kompis till dig, Thomas Bodström, han är hos oss på radion varje onsdag. Uh-huh. Som vi är himla glada över. Dels i programmet för att han är fantastisk och frågar saker, för han är bra på att svara på allting. Också för att han är en rolig kompis. Och ni är kompisar, eller hur?
Absolut. Jag gjorde några tunnlar på han.
Kan du skvallra, kan du ge oss någonting på Bodis som vi kan fråga honom om?
Nej, det jag är inte den här skvallertypen. Det är därför, mina kompisar är kvar hos mig.
Huvud. Så man gör. Ah, visst att det var något jag hade missat.
Typiskt.
Var det något du kan fråga då?
Ska jag göra ert jobb nu helt plötsligt?
Ja.
Tänk dig för att du får bli journalist, har du aldrig varit.
Men Bodis.
Vad tycker vi ska fråga Bodis om?
Många SM-guld han tog.
Du vill bara håna.
Det var så kul. Vi skulle gå in på YouTube, jag och Bodis, och visa när han gjorde något 1-1 mål tror jag för AIK mot Hammarby. Då hade YouTube tagit bort just det klippet. Nej.
Var det för gammalt eller?
Jag tror det var från 81.
Apropå konstiga frågor så har vi en frågelåda. Mm. Frågan i lådan.
Oj.
Där vi inte själva ens vet vad det står på lapparna. Är det... som jag kommer in, det är assistent Johanna som har byggt lådan. Hon är galen. Här, dra en. Läs högt.
Och det är alltså du som ska svara på den.
Jaha, okej. Okay. Mm. Om jag kan då. Kan det bli någon sån här no comment?
Ja, det kan det
bli. Då får du ta en
ny. Ja, det tar vi tills du svarar.
Oj, det här blir nog no comment.
Vad står det?
Har du haft sex med en kändis i så fall vilken? No comment, säger jag bara.
Men då är vi gamla Dr. Alban. Vad är det
då? Susanne Hardenborg var ju känd.
Ja, Annika Duckmark är känd.
Ja. Säg Annika Duckmark. Kolla vad lätt det har kommit undan.
Vad tycker du är pinsamt att handla? Jaha. Det finns väl ingen
pinsamt. Systembolaget, tycker du pinsamt att gå in där?
Ja, där har jag faktiskt aldrig varit. Så där säger Systembolaget.
Du skojar!
Men varför säger du så? Eller alltså, det kanske är sant. Men...
han bor i Sigtuna, de bränner hemma.
Nej, men varför har du aldrig varit på Systembolaget?
Nej, jag har aldrig behövt, tänkte jag säga.
Men du dricker vin?
Absolut.
Men aldrig hemma?
Jo, absolut. Men då får frugan gå på Systembolaget.
För att du inte tycker om att gå in där? Eller för
nej, aldrig blir... Ja, jag känner mig att... Nej, jag ska in där och göra. Det blir så mycket... Det var ju mycket rykten om mig i slutet av min karriär. Jag var alkoholist höger och vänster. Så jag kände att... Går man in där blir det bara mera på det. Mm. Att det spär på hela storyn.
Du minimerar riskerna lite grann.
Ja, men precis. Mm. Och det var ju inte heller sant. Så att jag känner... Jag håller mig därifrån.
Men då är ju verkligen det... Vad tycker du är pinsamt att handla? Då är det ju verkligen...
Ja, inte pinsamt. Det är mer att det är en strategibeslut.
Jaha.
Ja. Mm.
För jag vet, vissa killar tycker att det är pinsamt att köpa kanske tamponger till sin tjej. Det är en sån sak. Vissa tycker att det är att köpa toalett.
Jag har en kompis som absolut inte köper toalettpapper. För att han tycker att det är så pinsamt. Hans bild när han går med toalettpapper till kassan är att alla tänker, oj vad han ska bajsa mycket.
Jag kan köpa balen på macken. Inga problem. In med den i bilen bara. Nej.
Om någon kompis till dig skulle beskriva Thomas Blid med ett ord, vad skulle det bli då?
Snäll.
Mm. Om jag skulle beskriva Thomas Brolin med ett ord så skulle jag säga nyfiken.
Hur ser din närmsta tid framåt nu då? Du jobbar på med dina företag.
Ja.
Och vad har du med för planer?
Ja, det är väl att se till att de går framåt och utvecklar dem.
Vi har ju ett landslag med en vakans också. finns ju ett ledigt jobb i landslaget där. Hamrén har ju kastat in handduken, va? Mm.
Ja.
Skulle vi kunna putta fram Thomas kanske?
Ja, ni kan nog putta fram mig, men jag har inte den erfarenheten som jag tycker att en förbundskapten ska ha. Jag har
vem,
inte...
vem ska vi putta fram? Är det någon du skulle tycka så här? Han borde passa Tärn eller någon sån där?
Ja, jag har ju två namn, men ja, de är ju ganska långt. Det är Jonas Tärn och Hasse Backe. Mm. Det är mina första val. Men Jonas Tärn tror jag inte kommer att ta det på grund av olika anledningar. Och Hasse Backe är ju upptagen med Finland, så jag tror inte... Ja. Jag hoppas de frågar han i alla fall. Men det kanske inte är så schysst att hoppa av efter bara en månad i Finland. Jag tror inte Hasse är en sån kille som gör så. Men jag tycker man ska fråga han i alla fall. Om nu förbundsledningen är intresserad av honom.
Hade du och Zlatan stått ut med varandra i samma landslag, tror du?
Ja, det tror jag.
Är det någon sån där du saknar? Den där hade jag velat spela med.
Nej, men det är väl Zlatan. Han hade man kunnat spela med. Jag tror det hade blivit intressant.
Känner du och Zlatan varandra?
Ja, vi har träffats några gånger, absolut.
Men han är inte en av dina kompisar i telefonboken?
Nej, absolut inte.
Men förstår du, Thomas spelsinne och så den här stora bräckan där framme som Zlatan. Alltså, vilket, då hade vi kanske fått ett silver i alla fall.
Hoppas.
Hör du, Thomas, jag är jätteglad att du bestämde dig för att komma och hälsa på vår podcast. Att du frångick dina podcastprinciper och kom hit. Jag är jätteglad för det.
Trevligt att ha fått vara här.
Det var lite mysigt.
Och jag håller faktiskt, jag håller med Gry. Thomas har blivit mycket bättre.
Vi avslutar väl lite med Friends in Need.
Det är klart att
det är. Det är klart.
Oj, och så hoppas vi att vi alltid får vara Thomas vän.
Ja.
Verkligen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.